Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Man kan inte bara leva i det spirituella, och jag brukar alltid återkomma till det ofta, att det gäller att ha balans i livet. Oavsett vad man gör eller vem man är, så ska man ha balans. För det är då man mår bra, och att man hittar balansen.
Hej allihopa, så himla roligt att du har tunat in här på Nina och Valerie. Hej Nina!
Hello.
Och hej allihopa som lyssnar idag. Är det bra med dig?
Det är bra, solen skiner. Jag ska åka till Rom imorgon. Så jag är väldigt, 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 vad ska man säga, det är en sån här liksom kombination av peppad och lite så här, jag vet inte, lätt. Glättade kanske fel ord, men det har varit lite så här, min man Simona har varit sjuk i nästan lite över en vecka här, och jag gillar ju inte könsstereotyper, men det ligger något i det där med att män som blir sjuka.
Just det. Det finns förkylningar och så finns det så kallade man cold.
Barn är ju inte såna här när de är sjuka. Det är ju fel egentligen att säga att han är som ett barn. För barn är ju liksom vem. Verkligen inte jobbiga när de är sjuka egentligen. Män är jobbiga när de är sjuka.
Men du, var härligt. Det är Rom imorgon och så blir det lite feel good helt enkelt.
Ja, det ska bli jättehärligt. Mina två jättenära kompisar kommer ner från Stockholm. Så vi ska mötas där och vi ska ha en liten kul helg ihop.
Gud vad härligt. Men du, hallå, då har jag det bästa sättet att kicka igång din härliga helg. Jag har ju med mig en liten gäst här idag. Eller inte
ja,
så,
så spännande.
Det är en, alltså det är faktiskt en person som jag har känt väldigt länge. Alltså vi pratar
så spännande.
15 år, nej men mer. Och hon heter Jacqueline Sundström, hon är författare och hon är också en spirituell vägledare. Och har hjälpt mig flera gånger i mitt liv faktiskt. Så att jag kände så här, Nina, vi måste ju ha med Jacqueline här i podden. Så att vi säger välkommen till Jacqueline. Hej!
Hej!
Välkommen till oss!
Hej!
Så himla roligt att ha dig med oss. Vi vet, du bor ju nu med på Gotland, så du har ju tagit dig hit hela vägen för att vara med, och det är vi så himla tacksamma för.
Ja, men det är otroligt jättekul att vara här. Jag blev jätteglad när jag blev inbjuden. Och det känns inte som att det var så långt att åka för att komma hit.
Och så får vi kanske hänga lite också, så att jag är ju extra tacksam. Vi tänker att det här samtalet med Jacqueline kommer bli ett väldigt spännande samtal, och vi vill ju prata med dig så länge som vi bara kan, så vi har tänkt att vi delar upp det här poddavsnittet på två. Så att nu har vi del ett här, men vi kommer fortsätta nästa vecka med del två. Nej men alltså, jag ville ju att du skulle vara med, eller Nina också, men nu var det jag som kände dig, så då har jag liksom sålt in det här till Nina. Vi måste ha med Jacqueline, hon är liksom helt magisk. Alltså det går inte att förklara Jacqueline, man måste träffa Jacqueline för att förstå vad det är som är så magiskt med henne. Och då kände jag att det här vill vi ju ge till våra underbara lyssnare också, att de ska få ta del av alla de här gåvorna som du har. Alltså jag tänkte så här, om vi ska börja någonstans för att alla som inte känner dig så väl. Kanske du bara kan bara berätta lite om vem du är och hur du kom in på det här spåret som då spirituell vägledare.
Ja, vem jag är. Jag är en kvinna i min bästa ålder. Jag fyller 60 i sommar.
Wow.
Och jag känner att livet leker ännu mer nu än vad det gjorde för några år sedan.
Så underbart. Vi älskar det.
Ja, jag har massa spännande grejer på gång här.
Mm.
Jag har bott väldigt länge i Stockholm. Men jag har också bott på Gotland som barn. Så därför så kändes det rätt naturligt att flytta tillbaka till Gotland under pandemin.
Ja,
gjorde vi det.
Tillfälle att flytta också.
Ja, faktiskt. Och vi har inte ångrat det än då. Så att jag har det bästa av två världar just nu. Det är mycket Stockholm där jag har mina vänner och familj. Och så Gotland där vi har hund och jag har häst. Så att jag har ett fantastiskt liv just nu, känns det som. Och bakgrund, ja, jag har gjort allt möjligt. Jag har framförallt jobbat alltid med människor och i servicebranschen. Så att jag har jobbat som säljare i många år. Jag har jobbat inom mode.
Det
var där vi lärde känna varandra. Jobbat som personal shopper och stylist. Jag har varit flygvärdinna. Alltså, you name it. Jag har gjort massa saker. Jag har jobbat som reseledare. Jag har bott utomlands på flera ställen vid flera tillfällen. Och idag då, summa summarum, så har jag och min man startat ett green tech, grön energiföretag som vi startar upp nu. För att vi känner att vi vill göra nytta. Yeah. Vi vill göra liksom avtryck och försöka bidra med någonting.
Yeah. Och det gör du på så många sätt. Och har alltid gjort. Även om du bidrar ju alltid, eller du har alltid varit en sån person som bidrar till människor.
Tack.
Och på det här sättet kan du ju bidra till ännu fler människor, tänker jag.
Ja,
men det är så kul att höra om din resa, för du har gjort så mycket saker. Och man kan ju tänka så här, vadå, spirituell vägledare, men som har jobbat med mode och personal shopper och sådär. Men det är ju att jobba med människor. Så kan du inte berätta lite grann hur du kom in på det här liksom, spåret? Eller om det alltid funnits med dig kanske?
Jo, det har nog alltid funnits med mig, för det ligger i släkten. Det brukar oftast vara så. Min mormor var väldigt spirituell, min mamma var spirituell. Och så fick jag det, och nu har min dotter Julia det också. Så att det verkar som att det går i arv.
Spännande.
Så att jag har nog alltid haft det här med mig. Bara det att jag har inte upptäckt det förrän lite senare. Därför att jag växte upp i en rätt rörig miljö. Så att som jag har skrivit en bok om också. Så att det var väldigt mycket alkohol inblandat. Det var en del tabletter. Och en del misshandel som jag växte upp i. Så därför så var jag så fokuserad på det då när jag växte upp. Så att jag tänkte aldrig på om jag hade någon medial sida eller kunde inte upptäcka det då. Men sen skrev jag den här boken om min uppväxt som heter Håll käften unge.
Ja.
Som finns numera som ljudbok bland annat på Storytel.
Den tycker jag ni ska lyssna på eller läsa. Den är extremt gripande. Jag har inte kunnat läsa hela faktiskt.
Har du inte det?
Nej, jag har inte kunnat. Ja. I och med att du är så nära dig också. Jag tycker det är så svårt. Jag blir så väldigt illa berörd. Men den är fantastisk och gripande. Och du skriver jättebra.
Ja, tack snälla.
Duktig du är som har vågat göra det.
Tack.
Alltså, för det är så viktigt med de här historierna. Att man vågar berätta.
Jo, det är det. Nej, men det kändes, bland annat så var det viktigt för mig personligen att skriva om mig. För det var nog den bästa terapin jag har gjort, tror jag. Men sen så skrev jag just för att jag tyckte att, eller jag tänkte att det finns ju många där ute med liknande historia. Och jag ville förmedla det här så att det blir mer, mer mänskligt. Och att människor där ute inte ska känna sig ensamma. Vi är många som har upplevt det här tillsammans. Så då skrev jag den boken, och sen har jag alltid varit väldigt intresserad av kroppen och det holistiska tänket med kropp, själ, hälsa. Så att jag gick en kurs på Axelssons och utbildade mig till massageterapeut.
Ja.
Och det var då som jag upptäckte att det var någonting utöver det vanliga med mig.
Hur tänkte du det? Liksom, vad var det som hände?
Jo, för att först så hade vi mycket teori. Vi masserade varann, och sen så var det teori. Man fick lära sig näringslära och basmedicin och allt möjligt sånt här. Och sen hade vi ju teori. Alltså vi fick ta emot riktiga kunder. Så att de kom liksom på massage-elevbasis liksom. Så då fick vi riktiga kunder, och det var då det hände. Då bland annat så hade jag en kvinna, så att då låg hon på magen. Man börjar alltid massera ryggen. Och då kände jag, men gud, den här kvinnan, hon har ju opererat sig 2 gånger.
Det bara kom till
Det bara kom. Och sen så tänkte jag, nej, jag hittar nog bara på. Och sen så vänder hon sig om, och så börjar vi prata lite med varann. Och så sen, jo du vet, jag har ju opererat mig 2 gånger. Så det var lite så det började.
Förlåt att jag avbryter. Blev du liksom, hur reagerade du på det då? Blev du chockad, eller kändes det bara naturligt för dig att ja?
Ja, för jag har ju alltid varit väldigt intresserad av det spirituella. Så att jag läst mycket böcker och sådär. Så att jag blev mer så här: wow, jag kanske har den här gåvan. Alltså, jag tyckte det var jättehäftigt faktiskt. Jag blev glad, det ger mig mycket. För att då känner jag att då kan jag connecta ännu mer med människor på ett annat plan. Och till och med liksom hjälpa på riktigt och inte bara massera utan kanske också hjälpa mentalt. Och,
ja. Så att, jag förstår det. Precis, för att jag menar, vi tänker väl så att man första gången, alltså, någonstans kanske du haft det här i bakhuvudet, men sen när du väl började närma dig människor på ett annat sätt, och liksom just det här med att lägga handen på dem, att det liksom väcktes till liv, att man måste bli så himla glad. Eller jag förstår det, men först kanske bara, oh, vad är det här? Vem är det som pratar? Och sen bara, oh,
ja.
Kommer det till dig bara?
Ja, och sen det jag tyckte, det var det som jag tyckte var konstigt, det var när jag började känna att mina händer pulserade och de blev varma. Och en kvinna, hon började gråta. Och jag bara, oj, varför gråter du?
Alltså, jag vet inte hur många gånger jag började gråta. När du är med. Alltså, det är inte bara jag. Vi jobbade ju tidigare tillsammans. Och det var anställda som jag menar, alltså på ett bra sätt. Och det var liksom, ja, men vi som då har gråtit med dig, vi vet ju om vilken, när man hamnar i det, för du har ju liksom på något konstigt sätt behandlat oss alla utan att vi har tänkt på det, men att just det här att det blir så emotionellt och det är så häftigt, och jag tänker att det måste ju ändå vara en glädje för dig att se att det du gör, att det har en inverkan och så, så att, men ja, så att jag förstår din fråga där, Nina, man tänker, men hur liksom kändes det när man märkte, men jag tänker att när det kommer något bra ur det så kanske det också känns.
Jo, det var en väldigt häftig upplevelse. För det var ju då när jag kände det med händerna och jag kände pulsen i musklerna med mina fingertoppar. Så det hände massa konstiga saker. Och då var jag tvungen att gå ut en stund och så pratade jag med en av mina lärare. Så sa jag, du, mina händer och det pulserar. Gör jag fel? Liksom. Och så sa, nej, 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 lilla du. Du har en gåva. Du har healing i händerna.
Wow. Aha.
För de är ju väldigt holistiska på Axelsson. Så i alla fall då när jag var där. Det tror jag fortfarande att de är. Man tänker holistiskt. Mm. Så mina lärare guidade mig. Och då blev jag ju mer trygg i det här. Och tänkte, okej, det är inte fel på mig. Utan jag har den här gåvan. Och då är det ju bara att fortsätta.
Mm. Det är ju fantastiskt att du fick den, liksom det stödet. För jag tänker att det kan ju i en annan plats, i en annan tid hade det kanske varit precis det motsatta, typ att du är galen eller du vet, alltså jag tänker, det finns ju många som inte tror på den här typen av förmåga och så vidare. Så otroligt att du fick stöd och guidning i det.
Ja, det var rätt ställe som jag hade valt att gå utbildningen på, verkligen. Vi var likasinnade. Så det var häftigt. Så att det var då det började. Ja.
Och det här är kanske 20 år sedan, nästan 30. Och sen så vet ju jag om, eftersom vi känner varandra, att du har liksom vissa tidpunkter i livet typ stängt av det här. Tagit bort, att du har inte velat liksom närma dig detta.
Det stämmer.
Ja, berätta
och,
lite om det.
Ja, det var väl det att det blev så mycket på en och samma gång. Jag fick så mycket. Jag kunde gå in i en affär och känna, oj, den här kvinnan, hon har sin döda man med sig.
Ja.
Och jag fick lite påhälsningar hemma i hemmet från andra sidan. Och då kände jag, nej, det här är för mycket och jag mäktar inte med det här. Och jag tog åt mig väldigt mycket av de patienter eller klienter som jag tog hand om när jag healade och masserade. Så tog jag åt mig väldigt mycket. Jag var som ett läskpapper. Säger man så?
Ja,
Ja, det är tvärtom när man är gås, då rinner av. Men jag var som ett läskpapper. Jag tog åt mig väldigt mycket, för jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det här. Och då pratade jag också med några som förstår sig på det här och menar på att du är för öppen och du måste lära dig att stänga emellan också. Du får inte tömma dig på energi, utan du måste hushålla med din energi. Och då kände jag, nej, jag ska nog ta en break. För hur jag än är så är vi ju människor också. Det är viktigt att vara människa. Man kan inte bara leva i det spirituella. Och jag brukar alltid återkomma till det ofta. Att det gäller att ha balans i livet. Oavsett vad man gör eller vem man är, så ska man ha balans. För det är då man mår bra, att man hittar balansen. Och i mitt fall så var det viktigt att hitta balansen i det här. Att vara spirituell, men att vara mänsklig och också även få vara materiell.
Ja.
För det är inget fel att vara materialistisk om man inte utnyttjar andra människor eller missbrukar på något sätt. Och i det fallet så kände jag, nej, men jag ska nog vara lite mer materialistisk just nu, för jag behöver jorda mig.
Just det. Och det var då du kom in i modebranschen och... Ja, man kan tänka.
Ja, jag hade ju jobbat i modebranschen till och från. Men då blev det ännu mer, du har rätt. För då jobbade jag som personal shopper på Modgallerian.
Just det.
Och sen fick jag stylistuppdrag i tidningar och sådär. Och så då var jag väldigt sådär. Men då fick jag ändå använda min kreativa sida med färg och form. Och också även hela tiden vara med människor och coacha. Så jag coachade ju då också med kläder.
Ja, du.
Men hur gör man, finns det något man kan säga kring det här med liksom att hushålla med sin energi? För det tror jag att väldigt många kan ha problem med, oavsett om man har liksom sån otrolig förmåga som du har, men liksom bara i vardagliga livet, just att lära sig stänga av och så vidare, från brus eller vad som helst.
Jo, nej, men du har rätt, och speciellt, jag märker skillnaden nu när jag bor på Gotland. Och så kom jag, som det är väldigt lugn miljö och nära natur. Och så kom jag upp till Stockholm, så känner jag en helt annan energi här. Den är väldigt stressig. Mm. Och då, i mitt fall, så känner jag att jag måste liksom, jag får inte dras med i stressen. Och det är ett sätt att hushålla med sin energi. Att man blir mer uppmärksam på hur jag mår. Alltså bara, man kan ju börja tänka på, andas jag liksom?
Jo, jag börjar där.
Ja, börja där liksom. Ja. Hur är min andning idag? Andas jag ända ner i magen? Och blir man mer medveten om sin kropp och tänker lite mer på kroppen än att bara vara utanför hela tiden, så kan man ju också börja tänka på det. Hur känner jag i vissa situationer? Mår jag bra när jag är i den här situationen? Påverkas jag av den? Ja, men då kanske jag ska börja tänka lite på... Nej, men då får jag... ta ett steg tillbaka inåt och känna att nej, men nu får jag liksom kanske lugna ner mig, eller så får jag liksom bara ta lite avstånd, eller så att jag tror att det ska egentligen vara en naturlig del av oss, vad vi än gör och vilka situationer vi än är i, att vi är medvetna om vår kropp och hur den reagerar i olika situationer. Och det är ju att känna in och att tänka, nej, nu måste jag hushålla med min energi här.
Varför är det så svårt att göra det?
Ja, jag tror ju att det är så lätt att komma in i det här ekorrhjulet vi lever i. Och som jag säger, när man är i Stockholm här nu, att jag känner sådana kontraster. Att det är så lätt att dras med i stress. Och att vi väldigt lätt tänker, som jag säger, utanför vår egen kropp. Liksom, att vi hela tiden upplever saker utanför vår kropp. Och att vi dras med i andra människors situationer. Det finns ju människor som projicerar sina rädslor på andra. Och de projicerar rädslor, de projicerar avundsjuka. Och då är man då inte medveten om sin egen kropp och tänker utifrån sig själv och hur man känner, utan man bara hela tiden tänker på det som är utanför, då dras man ju med i det.
Usch, det är så sant.
Och därför tror jag att det är väldigt viktigt för sin egen skull, för hälsan, både fysiskt och psykiskt, att man någon stund varje dag bara kanske sätter sig ner, alltså det gäller 3-5 minuter, och bara tänker på andningen. Andas jag nu, som jag sa? Andas jag liksom? Och att man bara stillar sig. Som jag säger, du behöver inte vara avancerad, man behöver inte sitta med benen i kors och hålla fingrarna på ett speciellt sätt och göra mantran, utan man bara sätter sig. Jag vet en kvinna på min mans tidigare arbetsplats. Det var sådana här kontorslandskap och mycket stress och press. Och ibland när de kom in till henne på hennes kontor, för hon hade lite högre chefsposition. Och när de gick in på hennes kontor och så tänkte de, var är hon någonstans? Och då upptäckte de att hon satt under skrivbordet. Hon satte sig under skrivbordet en stund varje dag, bara för att liksom lugna ner sig och... Jag brukar uttrycka ordet att man jordar sig.
Ja. Så det är något jag också hört mycket om, det här med att jorda sig. Jag tror att du pratat om det tidigare på podden, Nina. Det här att man just tar av sig strumporna och ställer sig ute i naturen. Alltså på gräsmatta eller...
Det är superbra.
Ja, därför att vi är så sällan i kontakt med jorden eftersom vi alltid går runt i skor.
Ja, och sen går vi, om vi nu bor i en storstad så här, så det är bara asfalt. Vi connectar inte med, som du säger, med jorden.
Nej. Ja, det är häftigt. Man måste våga då också bryta ur det här mönstret lite grann av att sitta fint på sin lilla arbetsplats. Man kan få sätta sig under sin arbetsplats också. Det är helt okej. För att där styrs vi mycket av sociala normer, tror jag, för hur man ska bete sig.
Det tror jag verkligen.
Ja, och jag sitter fint här och har fint städat och ingen ska tycka något att jag är konstig och sätter mig här under skrivbordet. Men jag menar att liksom faktiskt våga för sin egen skull.
Man kan gå på toa om man måste.
Exakt. Ja, exakt. Och sen när man, man kan gå på toa, man kan gå in i garderob om det finns det eller något, jag vet inte. Men,
eller gå ut och sätta sig på en bänk bara någonstans utanför arbetsplatsen och bara andas och liksom titta upp mot himlen, för vi tittar alltid ner i marken när vi går. Se upp mot himlen, det gör en jättehärlig känsla.
Att bara det, för att man är så rädd att det här låter hemskt ju, men jag är lite rädd att möta andra människors blickar som jag går förbi. Det är jag. Alltså det är min.
Nej, men jag tror att många med dig tror många känner så.
Ja, det upplever jag väldigt alltså också väldigt starkt när jag kommer från Gotland och hit, att folk tittar inte på varandra i ögonen.
Nej.
De tittar ner eller tittar åt sidan. På Gotland då tittar man på varandra. Och man ler.
Åh, underbart.
Ja. Så att jag tror att det är någon stress.
Så är det ju här också. Där jag är nu i Italien, alla hälsar. Oavsett om man känner varandra eller inte. God morgon, god förmiddag, god eftermiddag.
Och sen hur mår du? Frågar de också. Kommer steg kanske, eller man säger nej, jag vet inte hur nu tar det. Hur mår du?
Precis. Ja, precis. Nej, men det är så, just som du säger, man ser varandra i ögonen. Man ser varandra. Det är inte bara hasta förbi liksom. Jag får verkligen anstränga mig. Jag har ändå saktat ner på tempot rejält. Men jag måste hela tiden anstränga mig jättemycket för att gå långsammare här. För att annars går jag ifrån alla. Alltså, jag märker det hela tiden om vi går ett litet gäng eller så. Alltså, jag är ju hela tiden 10 meter framför, trots att jag redan har saktat ner från Stockholmstempot med säkert 50% redan. Så måste jag sakta ner det ytterligare för att liksom gå i samma lunk som man gör här. Det är så otroligt stor skillnad.
Ja. Du kanske behöver bo där lite längre tid så att du kommer in i lunken.
Oh. Vad säger du, Valerie?
Nej. Nu pratar vi inte om hur länge Nina ska vara i tonen.
Nej, jag skojar bara.
Nej. Nu har vi bestämt här att hon ska ju ses här i sommar.
Nej, jag bara.
Jag är, alltså, måste säga, från djupet av mitt hjärta en förespråkare av att det ska kännas rätt i magen kring allt man gör. Och att man ska utgå från det. Därför då tror jag att allting annat hamnar rätt också. Och därför tycker det, eller jag är väldigt intresserad av det här med liksom personlig utveckling. Och jag tycker att jag pratar med väldigt många kvinnor som jag möter i mitt jobb. I min ålder och yngre såklart. Men att det känns som att det är liksom någonting som händer nu. Jag vet inte vad det är, men det är så många som ifrågasätter sina liv. Och vad tror du det beror på, Jacqueline?
Ja, det finns väl olika teorier om det här. Och som du säger, du frågar mig vad jag tror. För att jag är ingen expert. Och liksom.
Nej, men din åsikt är att vara den du är och de människorna du möter och den informationen som du får.
Ja, och jag brukar ju prata en del om energier. Alltså vi har ju energifält runt oss och jorden i sig har ett energifält. Sen olika världsdelar har också olika energifält. Och det som har hänt under ett antal år här är att energifälten runt jorden börjar förändras. Och det är därför det är lite rörigt just nu med kriget i Ukraina och pandemin som har varit. Så det som händer är att vi här uppe i Norden, västvärlden, har ju levt väldigt materialistiskt. Medan de runt Asien där har levt mer åt
holistiskt kanske?
Nej, eller man nej för där är ju heller inte holistiskt. Där är de åt andra hållet.
Vad menar du? Liksom
att man pratar
mer spirituellt?
Ja, mer spirituellt. Ja. Och då blir det mer av det där. Så det som händer är att energierna över Asien är det kommer upp till oss. Och våra energier går ner till dem.
Ah.
Återigen för att det ska bli balans.
Ja.
Och då blir det väldigt rörigt. Så vi här uppe behöver ju kanske tänka lite mer. Jag vill inte säga spirituellt i alla sammanhang. Men att vi blir mer medvetna. Både om oss själva och hur vi lever och hur världen ser ut. Och medan de nere mot Asien behöver få det här lite mer materiella tänket också. För att det ska bli balans.
Ja.
Och det här med pandemin som har varit.
och så nu kriget gör ju att vi påverkas ju alla av det, både mentalt och materiellt och ekonomiskt. Men det är ingenting som behöver vara något negativt i sig, utan det är ju att vi också behöver vakna upp.
Mm.
Och behöver förstå vad är det som är viktigt.
Ja.
Och att vi kanske också börjar med att ifrågasätta oss själva. Vem är jag?
Allt det där du säger, det sa jag.
Alltså, ja, nej,
jag är där.
Ja, vad kul. Ja. Då har jag kommit till rätt podcast.
Ja, du har kommit till rätt podcast. Och jag tänker att många som lyssnar också är där. Jag vet inte hur många jag springer på senast nu idag. Nu ska jag inte avbryta det här. Men gud vad jag springer på folk som bryter upp. Och det förändras. Och det gör ont, men de gör det ändå. Mm. Bara så häftigt.
Ja, för att vi har ju inget val om vi vill fortsätta och gå vidare. Nej. Så har vi inget val än att förändra oss och anpassa oss till det nya, som vad det nu blir. Och förändringar är jobbigt. En del tycker det är jobbigare än vad andra gör. Men det är viktigt att vi förändras, därför att vi växer av det.
Mm.
Och att vi tar lärdom av det. Och jag tänker att, som jag och min man nu, vi har ju valt att gå över från... Han har jobbat på Ericsson i många år. Jag jobbar med mode. Till att vi går över till grön energi. För att vi vill göra någonting vettigt för världen eller för jorden. Och det är kanske det vi behöver göra alla tillsammans. Liksom. Ja. Tänka nya banor. Och att vi nu har möjligheten att tänka efter. Som jag sa, vem är jag? Och vad är min gåva? Vad är min passion i livet? Ja. Och att man utgår ifrån det istället för att man utgår ifrån vad förväntar sig folk av mig att jag ska göra.
Mm.
Ja.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänker att vi vill bara gå in som lite så här djävulens advokat i 2 sekunder. För jag tänker, precis som du är inne på, Valerie, så tror jag att vi är jättemånga i vår ålder som funderar just i de här banorna och, som du säger, förändra saker i livet. Det kan vara bryta upp från relation eller ändra bana i livet, jobbmässigt, vad som helst. Flytta. Men jag tänker, och jag tror också att vi är lite så här hälften-hälften kanske, om jag talar från lyssnarnas sida, att så här, hälften tror jag, precis som du och jag, Valerie, är superintresserade av det här som du liksom jobbar med, Jacqueline, och den här healingen. Jag tycker det är så coolt och spännande. Jag förstår inte det riktigt, men det är så intressant. Sen tänker jag att det finns nog ganska många som är så här väldigt tveksamma fortfarande, som inte tror på det, som tycker att det är lite hokus pokus liksom. Vad skulle du säga till dem och förklara? Är det någon liksom mening att försöka förklara, eller får man bara släppa det och tänka att nej, alla kan inte tro på samma sak? Eller hur ser du på liksom tveksamheten i det?
Nej, men alltså, man måste ju acceptera varandra för dem vi är. Och vi har ju liksom, vi är i olika skeden i livet och vi har olika erfarenheter Och jag tycker, jag är verkligen ingen förespråkare för att man ska pusha på människor eller trycka på saker, utan jag har full förståelse för det. Jag har ju människor i min omgivning som jag umgås med, och även släktingar som tycker att det här låter jättekonstigt. Och då, men om man kan acceptera varandra att jag är den jag är och du är den du är, och så accepterar vi bara det och låter varandra få ta den tid man vill ha. Och liksom, så att jag umgås ju med alla typer av människor. För att ibland kan det vara väldigt skönt att också umgås med en människa som inte har det här tänket. Att man får, får vila ifrån det också. Så att, nej, alltså alla får vara där de är i livet, tycker jag.
Men jag tänker, du känner inget behov i att så här, känner du alltså i din utövning att du ibland tvingas förklara dig? Förstår du vad jag menar?
Nej, därför att jag går aldrig in i såna här diskussioner eller det här pratet när jag känner att det inte är läge.
Ja, du har ju precis, jag förstår. Du kan ju känna in när så det inte är.
Ja, så jag är väl lite som en kameleont. Jag kan umgås med alla typer av människor och så anpassar jag mig efter det. Och som jag sa, ibland kan jag känna in att nej, men det här, nu är det läge, nu, det här känns bra. Alltså, och ibland känner jag nej, det här går ju inte. Och då umgås jag med den människan utifrån från den människans perspektiv.
Mm.
Så att jag känner aldrig att jag vill mässa om det här på något sätt. Utan det är bara en naturlig del i mig och den jag är. Och ibland plockar jag fram den och ibland plockar jag inte fram det. Så svårare än så är det inte för mig.
Men det är en jäkla superkraft det där att kunna känna in och veta när det är läge och inte. Det måste ju göra att man kan undvika en himla massa jobbiga saker, tänker jag.
Ja, jo, men det är det jag försöker träna på dagligen. För att jag har ju varit med om väldigt mycket och jag har trampat i klaveret många gånger. Och jag har säkert sårat människor på vägen. Och jag har utsatt mig själv för situationer som jag kunde ha undvikit. Men å andra sidan så har jag ju lärt mig av allt det här. Men den här superkraften kanske kommer, som du uttryckte det. Det låter som superwoman.
Ja.
Nej, det är jag verkligen inte. Nej, jag är väldigt mänsklig, ska ni veta. Jag är väldigt mänsklig. Men det här med att jag känner in och så mycket, det kan ju ha med min uppväxt att göra, eftersom jag växte upp i en alkoholistmiljö. Och då som barn blir man väldigt känslig för energierna i rummet. Jaha, nu är mamma på väg nu. Är det dags nu? Ska hon gå in i en fylleperiod nu? Mm. Liksom, hur mår min mamma idag? Så det är kanske därifrån jag har fått det. Och att, att jag har med mig det hela tiden nu. Att jag känner in olika situationer.
Mm.
Fast jag vet inte vilket som är vilket. Om det har med min medialitet eller uppväxt eller både och.
Ja, men kanske en kombination av båda.
Mm.
Men det är så, du har ju ganska nyligen börjat igen ta emot kvinnor, ska jag säga. Och man kan boka tid hos dig för att få hjälp. Och jag fick ju hjälp, jag vet inte om jag berättade det här för dig Nina, men jag fick ju hjälp nu av dig, vad är det, 10-15 år sedan, någonting sånt. När jag gick igenom en väldigt tuff period. Det var ju egentligen faktiskt första gången som jag mötte någonting mer spirituellt, tror jag, i mitt liv. Även om jag alltid varit väldigt intresserad och känt och haft vad jag tyckte själv så här, bra intuition kanske, eller liksom den delen. Men, och jag vet att jag ska komma till dig på healing då, för du höll på med healing och så testade vi oss fram och sådär. Det var ju intressant, jag bara, vad är det som hände igen? Alltså, man visste ju inte vad det var som hände förrän jag hade gått alla de här gångerna hos dig, ungefär kanske 3-4 gånger. Då liksom då blev jag en ny person. Så det var verkligen min, alltså så här, första gång som jag mötte någonting spirituellt liksom i den här närheten.
Kan du beskriva mer hur du menar, hur du blev en ny person? Alltså vad hände i dig? Kan du liksom beskriva det mer?
Ja, men jag försöker tänka, för att jag var ju väldigt jag minns att mitt huvud var så väldigt rörigt, om jag ska förklara det på något sätt, att det bara, tankarna bara kom så här. Det bara, jag tror som för många människor som går igenom någonting jobbigt, så kanske det är att man inte kan styra sina tankar. Att de bara, det är som ett enda virvar inne i huvudet. Och man vet varken ut eller in, och man känner sig ledsen och man vet inte. Alltså känslorna är väldigt mycket på utsidan. Och jag minns att när du började healingen med mig, att du sa, nej men oj ditt, uff, oj. Eller nej, du sa inte så riktigt. Men det var så här, jag förstod på dig att det var väldigt rörigt när du höll på mitt huvud. Så att de här tankarna lugnade ner sig på något sätt. Att jag bearbetade allting på något märkligt sätt. Kom en god bit på väg där genom healingen som vi gjorde. Och då kände jag mig som en ny människa efter, för jag hade inte riktigt det här virvaret i huvudet längre, utan varje sak hade hamnat på rätt plats då.
Och du blev lugn?
Mm. Ja, jag blev lugn liksom av det. Och, ja, så lugn, ja.
För då lugnar man ju ner tankarna också.
Ja, lugnar ner tankarna.
Men jag kommer inte ihåg det här. Nej. Kul att du berättar
det. För mig var det väldigt stort. Alltså, för att det var ju en del i min process, alltså så, i min kris i livet då. Men så då tänkte jag, ja, nu när du möter kvinnor, gör du någon typ av healing i kombination? Eller är det mest genom...
Samtal. Ja, det är kul att du frågar, därför att nu ska jag bli ännu mer hokus pokus för er lyssnare som tänker,
vad härligt,
en galen kvinna. Kan det bli mer galet?
Bring it on,
än så här?
Nej.
Nej, men så det jag gör nu, för det visar sig att jag kan ju utöva den här förmågan över telefon minst lika bra, om nästan
det
inte.
Det här är jag så nyfiken på. Mm. Förlåt, ja. Jag blev bara Nej. Så spännande. Nej, men ja, fortsätt.
Ja.
Nej, men för att jag har märkt det under åren här, när jag har pratat med människor i telefon, så får jag massa så här ingivelser och liksom bilder och har hjälpt några utan att jag ens har tänkt på det så, och utan att människan kanske ens har frågat mig om råd. Och då har jag känt, men gud, jag känner ju faktiskt väldigt mycket saker över telefon också. Sen upptäckte jag att ja, men jag kan titta på bilder och få ingivelser. Så det jag gör nu då, för att kunna nå, eftersom jag bor på Gotland, och att jag vill kunna ha ett mer mobilt liv, att vara, jag vill kunna vara var som helst i världen och kunna utöva det här, så är det fantastiskt att jag kan göra det över telefon. Så jag har telefonklienter som ringer till mig, och det tar ungefär 30-45 minuter max.
Och vad är det för typ av samtal ni har då? Jag och Nina är väldigt intresserade av det här, hur det funkar över telefon. Alltså vad...
Jag kommer boka upp mig.
Ja. Ja, vad du är gullig, Nina. Du är så välkommen. Ja.
Kan Nej, säga men, att jag har en session efter vår inspelning redan inbokad.
Ja,
så
ja.
Sugen är jag på.
Nej, och bara för
okej, men ta med mikrofon då, Valerie.
Ja. Ja, precis.
Det vore jättekul. Du är så välkommen, Nina.
Tack.
Nej, men jag är så tacksam för det här, och det är därför jag säger att jag uppmanar verkligen människor att känna efter, vem är jag, vad har jag min passion, vad är min gåva här i livet, för vi har ju alla olika gåvor.
Men det är så svårt att veta vad ens gåva är, jag menar,
ja, nej, men,
herregud.
Ja, men om man börjar med att tänka på sin andning varje dag, att man börjar andas liksom, då blir man ju mer i sig, alltså... Då blir man ju mer i sig själv. Man börjar andas. Och jag brukar fråga en del som inte vet vad de ska göra i livet. Då brukar jag fråga, vad lekte du som barn? Därför att som barn är man så i nuet. Man tänker inte på det som har varit. Man tänker inte på det som är framåt. Utan man är i nuet och man leker sina lekar. Och redan som barn så kan man se vad de är ämnade att göra i livet.
Jag var galen som barn och lekte Pippi Långstrump och trodde jag kunde flyga och grejer. Så att jag vet inte vad det betyder.
Men, ja, men det kan vi
leda ut. Det kan vi leda ut.
Det här var mer med ett paraply som jag trodde jag kunde så här hoppa. Och,
ja, men det är ju bara en symbolism för att det ska bli pilot.
Ja. Nej. Nej, men jag älskar tanken, för den har jag aldrig, har du tänkt så här någon gång, Nina, vad lekte jag som barn? Det är kanske det jag ska
Nej,
göra.
Men alltså nu när du säger det, så lekte vi lekte ju väldigt mycket affär. Älskade att leka affär. Och jag funderar ju nu på att öppna egen butik.
Ja, du ser! Du ser, du ser! Ibland tar det några år bara.
Åh, ja, vilket precis. Det här var liksom nästan lite sånt aha moment, får jag säga.
Ja, men kanske. Ja. Wow. Väldigt intressant.
Okay.
Men jag måste bara ställa en följdfråga på det här på med telefonhealingen. För att jag tycker det är så himla både intressant och lite weird. Ursäkta mig.
Ja, jag förstår det.
Nej, men för det första gången jag hörde om det var att min mamma skulle göra det. Och hon har gått liksom, ja, men på mycket olika typer av healing och homeopati och allt möjligt. Så att jag är väldigt så här, supportive och med och tycker att det är superintressant och har alltid liksom stöttat henne i det. Men då när hon sa att hon skulle göra det på telefon, då blev jag lite så här, nej men nu, det här är nog en scam, tänkte jag. För att kan, alltså, ja. För jag tycker inte att det är så konstigt det, vet, här med att lägga händerna på eller liksom känna energier när man är i samma rum, för det kan man ju själv känna ibland att det kommer in någon energi som är så här,
exakt,
liksom så. Men jag bara, men per telefon, kom igen, hur fanken funkar det, tänkte jag. Så jätteintressant, kan du inte, hur jo, funkar
men,
det?
Förlåt, men alltså det, nej, du får, jättegärna svara för min skull. Nej, men det, för mig är det att allting handlar om energier.
Mm.
Det är som jag har en dotter som bor i LA. Och så tänker jag, jag ska ringa min dotter. Då ringer telefon och det är hon.
Ja, så är det hon.
Och det har,
ja,
det har hänt man ju varit med flera gånger. Det har hänt dig också, ja.
Du ser, ja, det har hänt mig också.
Ja. Mm. Jag tror att de flesta har nog varit med om det här. Eller att man går och tänker på en person och man går på stan och så möter man personen. Ja. Så, så för mig är det energier. Och då spelar det ingen roll om jag sitter bredvid personen eller om jag är, för att jag skickar energi, eller vi sänder energier till varandra. Det här låter konstigt, det är svårt att greppa kanske.
Ja, jag tycker inte det låter konstigt.
Men de har ju ändå konstaterat att vi har ju energifält runt oss.
Mm.
Och allting är energier. Mm. Så att det är väl det jag kan förklara det som. Och därför kan man också hila distans.
Men måste man, alltså det här så också intressant. Då gå in i detalj i det här. Ja. Måste man då prata med varandra? Säg att jag ringer upp dig. Måste du höra min röst för att det ska funka?
Ja. Så, men det jag
kan inte bara vara tyst över luren.
Nej. Men det jag gör är att jag sitter en stund i lugn och ro innan samtalet. Så för att liksom... Ja, komma i kontakt och bli lugn så att jag inte har massa störande element runt omkring mig när den här klienten ringer upp då. Och sen, precis som du säger, Valerie, så när rösten börjar, så jag brukar alltid ställa lite frågor, så här, vi pratar lite så där, lite runt omkring, lite så här, vanligt samtal bara. Och under tiden som den andra personen i andra änden av luren börjar prata, då får jag massa känslor, jag kan få bilder och tror eller ej, det låter också, det här är ännu konstigare, men jag får också kontakt, om det är så att de vill, från andra sidan. Så jag har haft två personer vars pappor då har gått bort, som har genom mig visat bilder och jag får in starka känslor. Och då ställer jag ju frågor, har din pappa gått bort? Ja, jo, det stämmer. Ja, såg han ut så här och så här när han levde? Ja, det gjorde han. Han var, och så kan jag också förklara hur den här pappan var som person. Och sen så ibland kommer det också råd. Det är ju det de vill. De vill ju få kontakt och ge råd till personen jag pratar med.
Just det, för den då bortgångne pappan kan ibland ha något han vill säga.
Ja, som en pappa. Han ville be om ursäkt för en sak. Han ville be om förlåtelse. Så att det är väldigt, ibland är det väldigt starka samtal. Så att frågorna är... som jag pratade med dig om tidigare, Valerie, att frågeställningarna är väldigt lika oavsett vilken ålder jag pratar med.
Det är det här med kvinnan, det är det du menar, eller på kvinnan du pratar med, eller mannen, det. Att det är olika, alltså det inte spelar så stor roll ålder man är.
Nej, det är ofta samma frågeställningar. Vad ska jag göra med mitt liv? Vad passar jag bäst? Hur ska jag göra i den här relationen? Vad ser du framåt? Så att jag är jättetacksam för den här gåvan. För att jag kan då se framåt. Jag kan känna här och nu. Och dessutom få kontakt med anhöriga.
Så att jag får rysningar när du pratar.
Nej, men det är så coolt. Men hur upplevde du det när det här hände för dig första gången? Liksom? Blev du rädd? Eller var det bara naturligt för dig?
Ja, nej. Jag blev inte rädd eftersom jag har haft med mig det här intresset så länge och så. Men jag tyckte att det var ju lite konstigt, för det hände konstiga saker hemma. Bland annat saker som flyttar på sig och jag kände närvaro och så, ja, det hände en del konstiga saker. Men i och med att jag varit intresserad av det här, så har jag också människor i min omgivning som också har stor erfarenhet av det här, som har kunnat stötta mig i det här. Och så att jag har kunnat vända mig till dem och ställa frågor. Vad är det som händer? Är det jag som håller på att bli galen? Eller är det faktiskt så att det är pappa som försöker ta kontakt med mig här? Just det. Och då var jag så glad att jag hade de här människorna som jag kunde vända mig till, som sa att vi har varit med om det här också och det är inget konstigt, och det är din pappa som vill visa att han finns och att han är med dig. Så det var första gången, och då blev det också sån här wow-upplevelse. Jag bara, wow, livet är större än det här.
För det är ju det, alltså det är det som jag är så otroligt, jag blir så, men jag är fortfarande så här, jag vet inte om jag vågar tro på det, men jag blir så glad att höra det, för jag är ju livrädd. Det är ju liksom ett konstigt ord att uttryck använda i det här sammanhanget, men livrädd för döden. Alltså jag är så, jag vågar knappt prata om döden, för jag får panik liksom, i tanken att det bara tjuff, ska bli svart och sen inget mer. Så att höra det här är ju både ena halvan av mig är så här, nej men det kan inte vara sant. Och andra är, ja, det måste vara sant.
Och berätta om det här.
Det måste få vara sant.
Kan du berätta om för Nina om det här? Det är så underbar din story.
Vilken
då? Om det här med, som Nina pratar om, just det här att vara rädd för döden. Och vad är det som händer? Alltså för att det här är ju min... Alltså Nina, när du förklarar för mig första gången. För att jag har också varit så himla och är faktiskt, som Nina också, är väldigt rädd för döden. Men... jag tror att jag pratade med dig om det här för väldigt många år sedan. Jaha. Du hade en så bra...
Gjorde du?
Ja, jag minns att du sa någonting som att... exakt det här. Att, nej, men det tar ju inte slut. Vi är ju här. Det här är ju... Nej, men du måste nästan berätta själv. Vad liksom, för vi, som Nina säger så här, man är ju rädd att det bara poff ska ta slut och så ska det vara svart.
Mm.
Är det så?
Nej, inte för mig. Jag har ju en annan övertygelse. Och den övertygelsen återigen kom ju från att min mamma och mormor var väldigt mediala, spirituella. Jag har fått ärva det och jag har varit med om en del händelser. Jag har varit i kontakt med andra sidan. Och då förstår ju jag att livet är inte bara här och nu, utan... det kanske är mycket större än det här. Det här kanske bara är en del av vilka vi är. Att vi är här på jorden, men att det går vidare. Och eftersom jag då får kontakt med andra sidan, så får ju jag bevis på att livet går vidare. Men sen ska jag ju ärligt erkänna, även om jag nu då anser mig ha den här gåvan, så vill ju jag heller inte dö.
Nej.
Och jag är också, jag menar, jag fyller 60 nu, och det som slår mig väldigt hårt nu, ännu mer, ännu starkare, det är ju att jag närmar mig döden. Jag går ju och räknar åren.
Ja.
Okej, jag kanske som bäst har 20 år kvar. Jag måste göra massa saker. Så att jag är också människa, och jag kan tycka att det... Och just det här ögonblicket när man dör, gör det ont? Hur känns det? Hur upplevs det? Det är ju liksom stora tankar. Och man kan kvävas av det.
Yeah. Men, ja, exakt.
Så jag känner likadant. Jag förstår. Jag tror att de flesta tänker väl så här. Men det hjälper mig att jag har den här förmågan. Jag har kontakt med andra sidan. Att för mig så blir det inte puff, det är svart, nu är det borta. Utan jag är övertygad om att man går igenom någon form av tunnel när man dör. Och sen så... möts man av sina nära och kära på andra sidan. Och det stärker mig då.
Är det familj eller kan det vara vem som helst?
Det vet jag. Jag är ingen expert på det här heller.
Men
om jag får detaljerad fråga.
Ja, nej, men du är så söt, Valerie. Hon tror att jag svar på alla frågor. Ja. Men det är så roligt.
Vem kommer jag möta?
Ja.
Jag vill veta. Kan man boka in en tid?
Ja. Men jag
kan man
antar...
ta med sig kreditkortet dit?
Ja, exakt.
Nej, allt är gratis
kommer
där borta.
Kommer ni nu ska kunna följa med in på andra sidan?
Ja, men det är lite intressant. Varje gång.
Ja, precis. Vad blir det för? Är det tiramisu och hemgjord pasta? Och vad? Nej, men du brukar alltid säga att vi är här för att lära oss. Eller att det är,
det är ju så jag tänker. Att vi är här för att lära oss massa saker. Och det är därför vi har motgångar hela tiden. Och jag kan också bli så här, vad fan, nu räcker det. Alltså, nu har jag haft så mycket motgångar. Kan jag inte få ett sommarlov någon gång?
Ja.
Men det är ju så. Livet är ju motgångar. Och sen så har vi perioder då det går flyter på bra. Och så kommer nya motgångar. Så om man tittar i backspegeln... så kanske man inser att jag har lärt mig väldigt mycket av det här.
Ja, vad ska vi med den här lärdomen till då?
Ja, det är i slutändan.
Ja, men Valerie, du är ju verkligen alltid så. Du säger ju alltid det, liksom.
Jo.
Att att motgångar är ju i slutändan någonting man har lärt sig av och som man har nytta av sen. Det brukar du säga.
Ja, exakt. Men jag tänker att jag nog inte riktigt vet vad poängen är ändå till slut. När ska du använda?
Nej, men det vet man kanske inte just där och då, men nej, precis, lite senare förhoppningsvis.
Och det, och det kanske är så att det är de lärdomarna vi tar med oss till vad vi nu reser nästa gång när vi lämnar den här jorden.
Mm.
Men sen kan jag också komma i såna här tankebanor som att ja, men stackars människor som lever i misär. Och som lever i fattigdom. Och liksom, vad är det de ska lära sig? Så att någonstans,
just det, vad är det bra för?
Ja, så kan hur kommer det sig att de ska lida så fruktansvärt? Och kan liksom, det är lätt för mig att sitta här och säga att ja, vi har motgångar, vi ska lära oss och vi ska växa. Och så där. Men så tycker jag, men för vissa människor så är motgångarna liksom, det är omänskliga. Och då kan jag ju vackla i det här också. Liksom. Vad är meningen? Varför ska de behöva lida så mycket? Mm. Och så kanske jag då i min motgång handlar om något jobb eller att jag har problem med en relation med en människa. Men det är ju ingenting jämförsvis med vissa andra människor. Så att, och sen så kanske just att varför jag resonerar som jag gör är för att jag hade en väldigt tuff uppväxt.
Mm.
Och där kunde jag ju välja. Alltså det är ju som man har val i livet. Jag kunde välja att bli ett offer för min uppväxt.
Mm.
Och bara lägga mig ner och dö. Eller, förstår ni?
Ja.
Att ge upp, det kunde ju ha varit mitt val. Att själv gå in i droger och missbruk och så. Men jag valde en annan väg. Och jag tänkte att så här vill jag inte ha det. Jag vill ha ett bättre liv än det här. Så att jag har fått kämpa mig fram rätt mycket. För att jag kom från andra förutsättningar.
Ja.
Och det är kanske det som gör att jag tänker så här också. Att det mesta är möjligt, men vi får kämpa för det. Och en del får kämpa mer. För de har inte kanske haft samma förutsättningar. Men jag tror att man inte är offer för sin situation eller för sin uppväxt. Eller, utan att man liksom tänker att det här kan jag lära mig någonting utav och jag kan göra någonting bättre utav det här om jag bara kämpar på liksom. Och det har gett mig väldigt stor utdelning i livet. Om jag inte hade tänkt så hade jag aldrig varit där jag är idag.
Ja. Ja, men härligt hörni. Tack snälla ni båda, bara Nina och Katrin, som suttit här idag med mig och vi alla ihop tillsammans, alla ni som har lyssnat. Och man hittar dig på Instagram, eller hur?
Ja, jag finns på Instagram. Ja, för att i början så sa du Jacqueline Sundström, men jag är gift sen 10 år tillbaka, men det gör inget.
Nej, för det är för mig hela tiden.
Nej, men boken...
Jag vet att du är gift.
Men när jag skrev boken stod det Jacqueline Sundström.
Ja, men exakt.
Men jag heter Kanhov nu.
Ja, det gör du.
Jacqueline Kanhov. Jag finns på Instagram. Ja. Ett litet konto där, men man kan nå mig där om man vill komma i kontakt med
Det var
mig.
Det jag tänkte, att man nu blir nyfiken när man har suttit och lyssnat och kanske vill komma i kontakt med dig.
Jag kommer kontakta dig för en session via länk från Italien.
Ja, jättekul. Spännande. Jätteroligt. Kul att se dig, Nina.
Ja,
detsamma.
Ta hand om
tusen
allihopa.
Tusen tack alla som har lyssnat.
Vi hörs och ses.
Vi hörs snart igen.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.